Amen. Visst är det härligt att få fira en sån här festmåltid tillsammans. Och jag såg faktiskt att Mörtrons värld, eller världen idag såg jag, att i frikyrkorna har man mycket postkonferenser, såg jag nu. Jag såg att uppe i, vad heter det? Ja, jag kommer på det. En bit uppåt i alla fall, inte så långt bort, så hade man postkonferens med, jag vet att Daniel Wiklund var där. Jag såg att Wiklund var nere någonstans på långfredagen. Och jag kan inte tänka mig att om Wiklund håller en långfredagsgudstjänst att det blir något tungt där, inte. Tvärtom, jag tror det blir fullt ös med väckelsemöte. Tänk vad härligt. Och det ska vi också få sikta framåt på. Jag tror att påsken, så tror jag att de flesta, de allra flesta svenskarna vet att påsken, att det hör ihop med något religiöst. Så mycket har man grepp om, även om man går i skolan idag och i vissa fall nästan har slopat kristendomsundervisningen, så är man, har man något begrepp i alla fall. Sen finns det de som också vet att den där Jesus är involverad i påsken på något sätt. Någonstans där så har man något ungefär på det, men sen tar det stopp. Och jag då, som har växt upp till stor del inom frikyrkan, jag har hört underbara predikningar genom många år, men jag har också hört totalt katastrofala påskpredikningar genom åren. Det har varit predikningar som innehållit allt ifrån korsets placering, det var ju utanför muren, och hela den biten, varför, hur det var gjort korset, och varför det var satt just som det var, och varför just det mittersta korset var upphöjt mer än de andra två. Det, hur själva döden gick till på korset rent mänskligt, hur det fungerade. Och sen framåt slutet på påsken så vet vi om uppståndelsen. Så läser vi om att den ena lärjungen sprang fortare än den andra. Jag har hört en hel predikan om hur den ena lärjungen sprang fortare än den andra. En påskpredikan. Det finns mycket intressant i det där. Men jag tror att de här bitarna får vi nog lyfta över till vad vi, om vi nu kallar hemgrupper, husgrupper, det vi kallar det. Där icke-kristna människor kan få, om de nu är intresserade av det, ställa sina frågor. Jag tror inte att vi ska ta upp de bitarna på våra påskpredikningar och ta den tiden. Jag tror att det är att kasta pärlor för svinen. Jag tror att det är att kasta tiden i sjön att gå igenom det här på en påskpredikan. När människor kommer, många kommer bara på grund av traditionens tradition. Och då ska vi ju fånga tillfället. Inte kasta ut det på massa meningslös undervisning om varför den ena sprang fortare än den andra. Jag tror att påskens evangelium har tre punkter. Jesu död, som innebär att varje människa har möjlighet att få sina fel, sina synder förlåtna om man vill. Två, uppståndelsen, som är en grundsten i tron faktiskt. Och nummer tre, mötet med Jesus. Jag tror att de här tre punkterna borde genomsyra alla påskens predikningar rakt igenom. Och så plockar vi bort allt annat svammel som finns, som korsplaceringen och hur det rent kroppsligt gick till med det här. Det har aldrig frälst en människa. Och hur det gick till. Det som har frälst människan är vetskapen om Jesus. Och därför, som jag sa förut, så tror jag att vi egentligen skulle behöva utlysa påskvecka varje vecka. Därför att så länge vi andas på den här jorden, så lever ju varje människa på den här jorden i konsekvensen av påsken. Oavsett vilket spår jag väljer, så lever jag i konsekvensen varje dag. Att det fanns en person som hette Jesus som dog på ett kors, det är inte så speciellt svårt att förstå för en icke-kristen. Det finns många som heter Jesus i vår värld. Det är ett vanligt namn i vissa delar av vår värld. Man har det, man heter Jesus. Det är inget konstigt alls. Och att han dog på ett kors, det var heller inget konstigt. Och det kan de flesta förstå. Därför att historiskt, om vi tittar historiskt, nu gör jag ett litet avsteg här, men det är så att romarna var kända, och det är historiskt belagt, att de var oerhört grymma romarna när de fanns under vissa perioder. Ibland när man löser korsord, jag och min fru vi hjälptes åt att lösa korsord igår, och då stod det, jag tror det står grym kejsare, och det är Nero. Han var oerhört grym. Så det här är belagt, och därför vet man att det här hände. Däremot så är ju själva uppståndelsen betydligt mer komplicerad. Och det är ju så jag hade annonserat idag, att Jesus lever. Eller jag kan ju påstå att han lever, för att jag vet det. Men det är inte lika självklart för alla. Och det här med att tänka att någon har varit död i 3 dagar och sen uppstår människan. Vi vet alla att en människa kan inte leva speciellt länge utan syre. Och tänk nu en hjärna som har varit utan syre i 3 dagar, men det finns inga funktioner kvar, och plötsligt så ska den här personen bara uppstå. Hopp, här är jag, glad som en lärka, lever som ingenting hade hänt. Nu finns det en lösning på den här problematiken. Och lösningen, det är så att vetenskapen har inte löst hur det här går till, men kristendomen har faktiskt löst det här. Visste ni det? Det finns kristna människor som, för att lösa det här med uppståndelseproblematiken, så säger man att du behöver inte tro på att Jesus uppstod från de döda för att bli en kristen. Då har man ju gjort det väldigt enkelt. Sen att det faller på själva Romarbrevets frälsningsbeskrivning, det är en annan sak. För att det står att jag i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och det kan ju gå lite kors i tvärs. Men de som har jobbat med det här och inte får ihop det här, det finns de som hittat på en ännu bättre variant, nämligen i det här, för att slippa brottas med bibelorden kors och tvärs. Det finns de kristna som påstår att Jesus, han dog aldrig på korset. Det var någon annan som hängde där. Och det Jesus gjorde var att efter all den här turbulensen så fortsatte han att leva ett helt vanligt liv. Han gifte sig och fick barn och ledde ett normalt liv. Och då må jag säga, det är ju en praktenkel förklaring att ta bort allt det här om hur en död människa kan uppstå. Det finns faktiskt kristna som förespråkar de här versionerna. Och man behöver inte åka så långt, det stod för här om året. Det var bara borta en grannkommun här som det var en kristen människa som hade skrivit så, just angående att vi behöver inte ta till oss uppståndelsen. Det går lika bra att vara kristen ändå. Och det är klart, ska jag förmedla det här budskapet, vad blir konsekvensen då? Ja, konsekvensen blir att mängder av människor som känner, om jag vill bli en kristen, och så skalar man bort vissa bitar, de här människorna kommer ju bli vilseledda. Därför att de kommer säga att nej, jag är en kristen, men Jesus uppståndelse, nej, det tror inte jag på. Det behöver inte jag tro på, det har jag fått lära mig. Och han levde ett vanligt liv, och så gifte han sig och fick barn, och så levde de lyckliga alla sina dagar. Tänk hur det ser ut en dag, vi brukar kalla det för domens dag, det låter ju hemskt. Men tänk vilken chock det skulle bli för den här människan som säger sig vara en kristen och blivit undervisad om det här. Så en dag plötsligt så står den här mannen eller kvinnan framför Jesus. Så säger han, va? Lever du? Va? Jag fick ju höra i den kyrkan eller den kyrkan att där undervisade de kristna människorna att du inte levde längre. Och så står du här nu. Jesus, hur gick det här till? Ja, men förstår ni vilken chock det blir för dessa stackars människor? Om människor ska bli berörda av Jesus, oavsett om jag är kristen eller icke-kristen, om vi ska ha ett budskap som tilltalar icke-kristna människor, eller som berör dem, så måste vi inrikta oss på att förmedla det Bibeln säger om Jesus. Inte någon utslätad variant eller omgjord variant som är enklare att förmedla. Utan de bibliska grunderna, det är där vi börjar. Nästa steg, det är ju att låta människan få brottas med det här. Vissa blir faktiskt kristna efter en gudstjänst. De kan känna efter en predikan att, ja, men jag vill ha Jesus, jag vill bli frälst. Och ingenting skulle glädja mig mer än om någon mitt i en predikan säger att jag vill bli frälst, hur blir det? Jag skulle gärna avbryta en predikan för det. En ren formell predikant skulle säga, vi tar det här efter gudstjänsten, va? Jag skulle älska om människor sa, jag vill bli frälst nu. Andra kanske tar flera år för. Därför att de behöver brottas med det här. De tar avstånd ifrån det. Ja, men låt dem brottas med det här då. Låt dem få förneka Jesus under en tid. Huvudsaken är att när vi får tillfällena, vi får göra det vist, men vi ska också göra det utifrån grunden som Bibeln säger. Inte försköna det för att sen komma in på någon väg där. Att först säga att du behöver inte tro på Jesu uppståndelse. För att om ett år, kanske när människan vill bli kristen, hur ska du då kunna förklara för den människan och säga att Jesus uppstod och han lever? Men låt dem brottas vidare med det här. Det är för att det är 2000 år sedan Jesus uppstod efter 3 dagar. Och det är lika underligt idag att någon uppstår efter 3 dagar som det var på den tiden. Som det alltid har varit. Och det tar sin tid för människor att greppa det här. Vi ska göra oss in i Lukas evangeliet. Lukas 24. Ifrån vers 36. Där har ju rubriken Jesus visar sig för lärjungarna. Och håller man sig till dagens text för idag, så är det ju mötet med Jesus. Så här står det i Lukas 24:36. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: varför är ni så förskräckta? Varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom det av idel glädje ännu inte kunde tro, utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något äta? Då räckte det honom en bit stekt fisk, som han tog och åt inför deras ögon. Trots att några av lärjungarna hade haft en väldigt tät kontakt med Jesus under något år, så tvivlade man på att det var Jesus som stod framför dem. Kan vi då tänka oss hur det kan vara för en icke-kristen människa när vi börjar tala om Jesus för dem? Det är till och med lärjungarna i det här mötet tvivlade en stund. Då måste vi förstå att det är inte lätt för en icke-troende att bara så här på sekunden snappa att Jesus lever. Nu gick det ju bra för lärjungarna sen, därför att bara några verser längre fram så jublar de av glädje. De snappade att det här verkligen var Jesus. Ni vet, idag i Sverige så är det ju så att det är nästan oförskämt att utmana kristna människor i olika situationer. Det finns ju lite olika teorier om det här med framgångsteologi, och det finns lite olika områden där man utmanar andra kristna. Och de här människorna som utmanar de andra får det väldigt tufft av olika orsaker. Det är för att det är som att det vore fult att tjäna pengar om man är kristen. Det finns en framgångsteologi att ju mer du ger, ju mer får du tillbaks. Och det är inget fel med att vara rik, och det här kan ibland spåra ur. Men var det någon som verkligen utmanade sin omgivning, så var det Jesus. Han utmanade alldeles förskräckligt ibland i allt det han gjorde. Jesus strök inte bara medhårs. Han inte bara helade människor. Han inte bara talade tröstens ord till dem. Det är det vi tycker bäst om, när någon talar tröstens ord och stryker oss lite medhårs. Det gjorde Jesus väldigt mycket. Men han utmanade också jättemycket. Många människor väljer bort de här texterna. Och jag tror att det handlar om att man är otrygg i sin tro. Därför att de här texterna, de får man brottas med. Det blir jobbigt för mig. usch vad jobbigt. Nu är Jesus sådär rakt på sak. Pang. Det var jobbigt. Och av naturen så försöker vi väldigt ofta undvika såna här situationer. Jag som jobbar inom chefskap har ju fått, när jag har läst om chefskap, så finns det en grupp chefer. Det finns olika grupper. Och de kallas för låtgåchefer. Det är de här som aldrig tar tag i bekymren eller konflikter och sånt där. Det är för att man vill inte, man vågar inte. Då kallas de för låtgåchefer. Jag tror det finns väldigt många låtgå-kristna. Men Jesus, han var ingen låtgå-ledargestalt han inte. Så här säger han ju i Lukas 24:38. Jesus säger, men han sa det till dem: varför är ni förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Fråga ett påstående. Han gjorde ett påstående. Varför är ni så förskräckta? De hade ju umgått med Jesus så intensivt. Och ändå blir de förskräckta när de ser honom. Och då kan vi tänka, ja men det är klart att de blir förskräckta. De har inte sett honom. De trodde att han var död. Men Jesus ställde frågan. Och sen så säger han, varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? För en icke-kristen är tvivlet på Jesus existens, det är helt normalt. Därför att om alla människor på vår jord accepterade Jesus som Bibeln säger, precis som Bibeln säger, om alla gjorde det, då skulle ju världen se helt annorlunda ut, eller hur? Då skulle det inte finnas något tvivlande människor. Då skulle i praktiken, tror jag, alla människor vara kristna. De skulle vara frälsta. Men nu är ju inte det, tyvärr så. Människor tvivlar på att Jesus finns. I det första mötet med Jesus efter uppståndelsen så var Thomas inte med. Vi ska läsa om Thomas i Johannes 25. Johannes 20 och vers 24-25. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: vi har sett Herren. Men han, Thomas alltså, svarade dem: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Hur många människor är det inte idag som är som Thomas? Vi brukar kalla honom för Thomas tvivlaren. Men de första lärjungarna var inte bättre än dem. De fick ju se Jesus livs levande och ändå tvivlade de. Det finns många Thomas i vår värld. Både bland kristna och icke-kristna finns det. Och det är så att vi, eller jag, kan aldrig övertyga, eller jag kan aldrig överbevisa en icke-kristen människa om att Jesus lever. Därför att jag kan ju inte ringa efter Jesus och säga: hör Jesus, Kalle han vill bli frälst här. Men han säger att han måste få se dig först innan han kan bli en kristen. Ingen av oss kan ringa efter Jesus och säga: kom nu Jesus och ställ dig framför Kalle. Det går ju inte. Det är en omöjlighet faktiskt. Det kanske har hänt någon gång. Vet inte vad som händer runt om i vår värld. Se, här är Jesus, tro nu. Är det någon som har varit med om det? Jag skulle våga ställa den frågan på vilken kristen samling jag än är. Och ingen skulle säga att ja, Jesus han kom och så ställde han sig framför Kalle, så sa jag: här är Jesus, nu kan du bli frälst. Det funkar inte så. När det gäller Thomas, jag tror många av oss ibland som kristna och icke-kristna är som Thomas. Det står så här, vi ska läsa vidare om Thomas i Johannes 20. ifrån vers 26, ifrån det 20 kapitlet. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. Sedan sade han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Thomas trodde helt klart. Men här säger Jesus någonting i vers 27 igen, och det är till oss som kristna. I slutet på vers 27 så säger Jesus: och tvivla inte utan tro. Och tvivla inte utan tro. För en kristen människa har inte tvivel någonting med att göra om jag är bättre eller sämre kristen. Det har inte med den biten att göra. Däremot så är tvivlet ofta käppen i hjulet för min och ofta för församlingars utveckling. Jag är inte sämre, jag är inte bättre, men det är käppen i hjulet. Det står längre fram i evangelierna, eller det står längre fram i Bibeln om konsekvensen av tvivel. Och här pekar Jesus mycket klart, både till lärjungarna första gången: varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Och till Thomas säger han: och tvivla inte utan tro. Jesus är väldigt rakt på sak. Och vårt tvivel ibland, mitt tvivel, det skapar käppen i hjulet många gånger. För oss allihopa, var vi än finns i kristendomen. Därför att när jag möter en annan människa och ska tala om tro, nu ska jag berätta för den här människan att Jesus lever. Jag kan inte överbevisa människan om det. Däremot så kommer min tro vara en stor del på den här vandringen för den andra människan. Min tro på att Jesus verkligen lever, att jag är frälst, det kommer vara grunden. Därför att den andra människan kommer se att, ja men, han tror faktiskt på det där. Det här är jätteenkelt. Om vi lämnar kyrkan en stund och så går vi ut i affärsvärlden, de säljarna som lyckas mest, vet ni vilka det är? Det är de som tror på det de säljer. Det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara hur bra produkter som helst, och på ren svenska kan det vara vilken skit som helst. Men de säljarna som lyckas, det är de som tror på att du behöver det här. Det kan vara högutbildade eller lågutbildade, det spelar ingen roll. De tror på det. Det är det enda. Har man åkt runt på marknader och man har träffat säljare på andra ställen, jag har mött säljare bland dem. En säljare som jag aldrig kommer att glömma, han var en, på den tiden han hade lämnat Electrolux, han hade varit en av de bästa dammsugerförsäljarna som fanns. Det här var på 80-talet, och sen hade han bytt till, han var vd, eller han jobbade som försäljningschef på ett stort företag. Och jag gick på en utbildning där han var med och undervisade i marknadsföring. Och jag kan lova er, hade ni mött den här mannen, han hade kunnat sålt en dammsugare i veckan till er. Det spelar ingen roll, du kunde ha haft 7 dammsugare stående i garderoben, han hade kunnat ha sålt en till dig. Därför att han trodde så på att du behövde den här grejen, den här dammsugaren. Och det är klart, är du Electrolux bästa dammsugarförsäljare, då är det få som kan stå emot. Sen var han säkert övertygad om att du redan hade köpt 7 dammsugare 7 veckor tidigare. Men det bekymrade inte honom med. Det handlar om tron på det man gör. Det är inte svårare än så. Därför att jag kan inte och kommer aldrig så länge jag lever, tror jag, rent vetenskapligt förklara hur gick det till när Jesus uppstod. Därför att mänskligheten eller forskarna i vår värld, man har ju förbrukat miljarder av kronor på att forska i möjligheten om att uppväcka döda människor. Det finns människor, miljonärer, som lägger ner alla sina miljoner på att utveckla någon metod så att de kan bli nedfrysta. Och efter kanske 50 år så ska de kunna bli återuppväckta igen. Men världens mest ledande forskare har gått bet på det här fortfarande 2006. Man vet inte hur man gör för att återuppväcka en död människa. Så alltså kan jag aldrig förklara för en icke-kristen hur Jesus uppstod. Finns inte en chans. För kan inte vetenskapen det med sina tillgångar på pengar göra det? Och med sina experiment och försök, så kan inte jag. Som bäst så kan vi, när det blivit ett hjärtstillestånd, så kan man skjuta igång det med sån här, vet du, defibrator heter det, va? Ja, man drar på lite ström och så skickar man in ström i kroppen och så hoppar människan till. Och så går det att få igång hjärtat ibland. Men försök att göra det efter 3 dagar, ska ni se. Det spelar ingen roll om ni kopplar in dem ett kärnkraftverk. Det kommer inte hända någonting. Förutom att människan blir självlysande. Det är det enda som kommer hända. Så vi kan lägga ner de här diskussionerna om hur han uppstod rent vetenskapligt. Däremot så är jag alldeles säker på att Jesus lever. Jag är säker på det. Men fråga mig inte hur det gick till. Men jag vet det. Därför att tron, relationen med honom, säger mig att han lever. Och jag är tvärsäker på att Jesus stod för mina synder på långfredagen. Och jag är lika säker på att jag får förlåtelse när jag ber om det. Och jag är lika säker på att han uppstod på 3:e dagen. Och jag är lika säker på att han sitter på faderns högra sida. Därför att Bibeln säger så. Och i relationen med honom så har jag upptäckt det här. Jag tror att vi som sitter här idag, att vi har upptäckt någonting av det här. Och det enda svar jag kan ge till en människa som undrar, hur kunde Jesus uppstå? Jag kan bara svara som Jesus gjorde. Så här säger Jesus i Johannes kapitel 20, vers 29. Det var alltså till Thomas han gav svaret. Jesus sa det till honom: därför att du har sett mig, tror du. Saliga är det som tror fastän de inte ser. Saliga är det som tror fastän de inte ser. Och jag är fullt medveten, och jag är den första att hålla med om att ibland är det en kamp att tro på det man inte ser. Det är en kamp att tro på bönesvaret som man inte ser i handen just nu. Man vet inte hur blir det här, hur ska det här lösa sig. Men det finns ingenting som är så underbart som att när min tro säger mig att det här kommer att lösa sig, det kommer att komma in pengar, det kommer att ordna sig med arbete eller vad det än är. Jag tror att de flesta av oss någon gång, hoppas i alla fall, har känt det här inom sig. Jag vet att det här kommer lösa sig. Och ibland så vet vi till och med att på det här sättet kommer det att lösa sig. Därför att vår tro säger det. Men det bekymret Gud har med oss, det är vår tvivel ibland. Det är en käpp. Varför växte församlingarna från begynnelsen? Jo, därför att de hade en tro på Jesus. Det var enkla, olärda människor, säger Bibeln. Men deras tro, den sprudlade. Och den gav dem till andra människor. Och det är här vi ska föra över till andra människor. När de säger, men Jesus, han kan inte leva. Han dog för 2000 år sedan. Okej, han kanske tog någon väg runt korset och man kan hitta. Men karln kan ju inte leva 2000 år senare. Och du kan ju aldrig få mig att tro att han sitter i himlen och tittar på oss. Det här är en trosfråga, vänner. Ingenting annat. Det är ingen akademisk, teologisk religionsfråga. Det går aldrig att lära människan att tro. Det går aldrig att köpa tro. Tro kan jag bara skapa i relationen med Jesus. Det är det enda sättet. Så då är frågan tillbaka igen. Jesus lever, eller? Ja, för mig är det självklart att han lever. Jag vet det. Vi brukar säga att i kyrkan tror vi utanför, vet man. För den icke-kristna så är det en brottningskamp på vägen fram. Men låt dessa människor få brottas med frågan. Bara vi ger av vår tro till dem. Så till slut så kommer de ha 8 dammsugare hemma i garderoben. Och du kommer att kunna sälja på dem en till. Fast du redan vet det. När de får grepp om frälsningen. Amen. Då säger de: Jesus, nu tillhör jag dig. Och vet ni vad som händer sen? De här som har köpt den här underbara dammsugaren, de måste ju ut och berätta för grannen om det. För att, jag ska ta ett sista exempel på det här. Det finns ju, vad heter den här dammsugaren? Curbits heter den, va? Jag tror att den kostar någonstans runt 25-30 000. Det är en sån här dammsugarnas Rolls Royce. Och det måste jag säga, en människa som kan sälja på en sån här dammsugare till andra människor måste ju ha något speciellt. Jag vet människor som nästan lever på existensminimum, har tagit lån för att köpa sån här dammsugare. Och det är en sak att man gör en sån tokig investering. Men det som händer sen, det är att de berättar för andra människor om den här 25 000 kronors dammsugaren de har köpt. Och hur glada de är över den. För att när de beskriver den här Curbits-maskinen, så är det som att hela himlen har öppnat sig. De säger att den både dammsuger och den tvättar mattor. Du kan köra överallt. Det blir helt kliniskt. Har du nålar på golvet, den plockar upp allt. Det blir rent. Det är en mirakelmaskin. Ja. Och det är ju det Jesus är. Han är den här mirakelmänniskan. Men han är en verklighet. Han kostar inte 25 000. Han kostar inte ens 50 öre. Han är alldeles gratis. Han behöver bara tro. Det är det enda jag behöver. Tro. Tänk vad enkelt. Påskens underbara budskap. Jesus lever. Och jag får ta emot honom. Åh, vad härligt. Jag mötte 2 Jehovas vittnen i morse. De ringde på dörren. Du mötte en. Nu sa jag att jag var tvungen, att jag var iväg. Vi var precis på väg ut genom dörren. Jag ska vara ärlig, jag tror inte riktigt på den här dörrknackningsvarianten. Däremot så tror jag på att vi skapar relationer med andra människor. Vi skaffar nya vänner på något sätt. Vi får hitta möjligheterna. Jag säger inte hur. Jag säger bara att vi behöver hitta utrymmet där vi hittar nya människor. Vi får bjuda på party med Loka och vi får väl göra någon, hitta på någonting. Vi bjuder in icke-kristna, så skapar vi relationer. Sen för vi över en tro som det bara sprudlar om. Nej, det är som det är för de frälsta. Och det bästa med dem, det är att de kommer springa vidare till sina vänner. Så, åh, härligt att tro på Jesus. Ska du med? Sen bara blir det en sån här dominoeffekt av alltihopa. Ja, Herre Jesus, jag bara prisar dig. Jag bara ärar dig för denna underbara påsk. Jesus, jag bara prisar dig för att du gav ditt liv på Golgata kors. Jesus, jag upphöjer dig för detta. Åh, Jesus, jag ber att du hjälper oss som finns här idag och alla som lyssnar på det här, som har en tro på dig, att Jesus, hjälp oss att kunna förmedla vår tro till andra människor, att du verkligen lever. Och att alla som lyssnar som inte har en tro på dig, Jesus, Jesus, jag ber att använd människor att förmedla vem du är till dessa människor, så att de får upptäcka i allt tvivel på dig hur underbar du är, hur levande du är, Jesus. Tack Jesus för Golgata kors. Tack Jesus för seger på Golgata kors. Åh Jesus, jag bara prisar dig, bara upphöjer dig, bara ärar dig för allt detta underbara. Åh Jesus, halleluja. Jesus, 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 Jesus. Åh, jag bara prisar dig för allt underbara som du gör. Jesus, jag bara prisar dig. Jesus, halleluja. Halleluja. vi ska ta den här första sången tillsammans en gång till. Mitt namn är skrivet i livets bok. Det är en så enkel sång. Jag ser det i ren inspiration att tiden har dragit ut lite, men någonstans här i Kristi himmelfärd så ska vi få lära oss hur man har gudstjänst på 40 minuter på EFKs årskongress. Det ser jag fram emot. Hur man får stopp på brinnande predikanter, det är en annan sak. Men det finns säkert inlagt. Men vi sjunger den här sången tillsammans en gång till, att mitt namn är skrivet i livets bok. Tänk vad mäktigt.